Du lyssnar på Döden går i moln av Jan Ekström. Uppläst av mig, Carl Greder. Ur ett brev till författaren i maj 1961. Och annan vidskepelse. På tal om spöken, minns du Arne, vår gamle skolkamrat? Han fick ett litet sportflygplan av sin far när han tog sin djurkand och gjorde sedan aldrig annat än flög på fritiden. Tills han kraschade för något år sedan. Du kommer säkert ihåg det. Tidningarna skrev en hel del om det. Han massakrerades nästan fullständigt och hade aldrig en chans. Nåväl, i påskas var jag i Hamburg för att roa mig en smula. Jag gick Jungfernsteig framåt när jag plötsligt stötte samman med en man. Jag stannade och tittade häpet på honom. Han tittade lika överraskad på mig, men bara ett ögonblick. I nästa sekund skyndade han vidare och försvann runt ett gathörn. Ja, du har förstås redan gissat det. Jag kunde ha svurit på att det var Arne. Varje detalj stämde in på honom. Så man kanske ändå inte ska avfärda det där med spöken utan vidare. Det var faktiskt en mycket obehaglig upplevelse. Men naturligtvis finns det en förklaring. Det sägs ju att varje människa har sin dubbelgångare. Ack ja, stackars Arne. I midsommar hade vi tänkt, Marianne och jag. Kapitel 1. Godnatt, min duva. Han stod i hallen bakom den gamla moraklockan med skuggorna svepta om sig när hon kom ut ur sitt rum med dagboken som vanligt fastklämd mellan armen och kryckan. Hon pendlade fram till trappan, sjönk ner på golvet, den ena kryckan flöt ut för trappstegen, den andra följde efter. Hon hävde sig halvvägs upp mot ledstången och gled sedan nedför mjukt och smidigt som en kattunge. Halvvägs stannade hon upp ett ögonblick för att ge fart åt den ena kryckan som kört fast mot mattan. Hon var nere nästan lika snabbt som den. Där sjönk hon samman igen. Han hörde att hon andades lite häftigare. Så fick hon tag på kryckorna och hävde sig upp. Han kom fram ur skuggorna. Det går fint det där, du. Hon ryckte till, svängde runt mot honom med skrämseln naken i stora svarta ögon. Åh, för du skrämde mig. Vad gör du här ute? Mark log urskuldande mot henne. Jag har dragit klockan. Hörde du mig inte? Hon skakade på huvudet. Rädslan tonade bort och hon log tillbaka. Har han kommit? Nej, vi väntar. Ska jag hjälpa dig? Han gick fram till henne och gjorde en ansats att ta henne under armen. Men hon gjorde sig genast fri. Jag klarar mig. Öppna är du snäll. Marcus Carr öppnade dörren till vardagsrummet för sin syster och lät henne pendla in utan att göra vidare försök att hjälpa henne. Eleanor tittade upp från stickningen. Så, sa hon. Var inte du trött ikväll? Julia sjönk ner i en fåtölj. Hon placerade dagboken i knät, hälsade svagt med handen åt Kai och Cleo och Valentin, men låtsades inte se Olga, som stod svart och stel borta vid bokhyllan. Mina piller är slut. Jag kunde inte somna. Tänkte jag kunde få ett par av dina. Ja, visst. Då stannar du här en stund då. Eleanor vände sig till Mark. Varför slog den inte? Det var inte uppdragen. Jag ställde den på kvart över, för den hinner i alla fall sakta sig till imorgon. Han smålog och slog sig ner i soffan bredvid henne. Så tokigt då. Jag har precis för mig. Eleanor tappade en maska, avbröt sig, makade lite på sig för att ge Mark mera plats, tog upp maskan och satte fart på stickorna igen. Nästan hela familjen Carr var församlad i vardagsrummet i den gamla Djursholmsvillan. Det var bara Romeo som fattades. Han skulle komma klockan 8, men var försenad och det var han som hade arrangerat familjemötet. Med honom kunde man också vänta Anton, som säkert fick lift ut eftersom han hade lämnat in sin egen bil för service. Ett par dagar skulle det säkert ta, trodde Olga Purket. Hon hade fått detta anfådda meddelande om bilen från sin man per telefon och hade fått finna sig i att äta middag ensam. Mark kastade en blick bort mot svägerskan som envisades med att stå svart staty vid bokhyllan. Hon var spetsnäst, mager, lätt gråhårig trots att hon ännu inte var 40. Hennes långa armar stack fram ur klänningen med smala, seniga muskler under blekt skinn. Mark undrade förstrött vad det var för doftande honung som hade fått Anton att fastna på hennes kärsticka. Det var som om Olga hade känt hans tankar. Hennes uttryckslösa ögon fick fatt på hans och lät en stråle galla spruta ut.